Välkommen till Det gränsar till galenskap.
Författarpoddarnas motsvarighet till mikroskopet.
Jag heter Martin Engberg.
Jag heter Jessica Schiefauer.
Jag heter Elin Bordy.
Och jag heter Mattias Hagberg. Och idag ska vi prata om riktigt, riktigt smal litteratur. I en väldigt bokstavlig bemärkelse. Det vill säga litteratur och i det här fallet romaner som verkar i det lilla formatet. Alltså tunna skapelser, smala volymer som nästan försvinner i bokhyllan, men som ändå verkar med full kraft, med kraften av en tungviktare. Ja, ni vet, det där kondenserade mästerverket som kanske mest påvinner om en buljongtärning, kraftigt reducerad till det allra mest väsentliga. Jag tänker till exempel på en roman som vi på sätt och vis har snuddat vid flera gånger och som jag tänker på som en buljong just, eller en reducering, ett hopkok, eller ett nerkok kanske det heter. Vi har ofta pratat om Händelser vid vatten och Kerstin Ekmans senaste roman Löpa varg, den tänker jag på som en som ett avkok utav Händelser vid vatten nästan, när den på något sätt, och mycket av hennes författarskap överhuvudtaget har reducerats till den här romanen som är väldigt tunn men väldigt, väldigt verkningsfull. Den här tunna, smala litteraturen ska vi prata om idag. Någon sa någon gång i vårat gäng här att de tyckte om tunna svettisar. Alltså sådana här romaner som på ytan ser ganska så omärkvärdiga ut, men som när man öppnar dem ger en svettningar kanske. Mm. Vad vet jag. Var det du, Elin, som sa tunna svettisar?
Ja, eller svettiga tunnisar, jag eller vet svettiga inte längre, tunnisar. Men jag tror att det var jag. Ja.
Men vad betyder det då?
Ja, men det var en känsla jag hade efter att jag skrev Nätterna på Vinterfältplats, som blev närmare, om inte över 400 sidor. Så kände jag att jag ville skriva något som var tunt och kondenserat och svettigt i bemärkelsen. Ja, men kanske det som du är inne på, Mattias, nerkokat och kraftfullt fast det inte är så många sidor. Jag börjar inse att det är en fas som jag går igenom i min skrivprocess. Att jag tänker, vad skönt det vore. Det här kanske är det projektet som ska bli tunt. Och sen är det inte det.
Och så blir det.
Eller det har aldrig varit det hittills, kan man säga.
Det är precis tvärtom för mig. Jag tänker att det här är det projektet som ska bli stort. Och sen så sitter jag där med 100 sidor.
Ja, men jag har den fasen också. Det här rymmer ju allt och så känns det som liksom det bara vidgar sig. Men jag har också en fas, kanske i början. Men det kanske hänger ihop med hur mycket eller lite jag vet om idén än. Att då tänker jag så här, men det här ska bli litet och kondenserat. Möjligen 150 sidor, men inte mer. Och sen, bup, svänger upp.
Kommer aldrig hända.
Nej, jag har börjat inse också att man ska ju inte liksom försöka klämma in en idé i det där sidformatet. Utan det, då får ju det ge sig.
Det får bli vad det blir.
Ja, det måste det ju bli.
Men har du något eget exempel på en svettig tunnis?
Jag har flera, faktiskt. Frågan är vilken jag ska ta.
Jo, är, det här, är den här verkligen svettig nu?
Alltså, den här är ju nästan på ett sätt motsatsen till svettig, för att de fryser, för att det utspelas på Island. Det är Skugga Baldur av den isländska författaren Sjón. Han fick Nordiska rådets litteraturpris för den här. Och jag har läst den säkert 4-5 gånger. Den är upplagd i ganska korta prosastycken. Otvivelaktigt en roman dock, berättat i en sorts bakvänd kronologisk ordning. Utspelas på 1800-talet på Island. Men den är så häftig. För varje gång jag läser den så kommer jag inte ihåg vad det egentligen var som, alltså, hände inom citationstecken. Det är en präst som jagar en blå fjällräv. Det är en man som heter Fridrik som har studerat utomlands. Som begraver Abba, en ung flicka som har bott hos honom. Och så är det hur de här historierna hänger ihop. Och det är bara så mästerligt gjort i sin omgjorda kronologi och sina poetiska stycken att jag varje gång läser den som för första gången. Jättehäftigt, måste jag säga. Väldigt. Ingen av er som har läst den?
Jo då. Jag var på väg att plocka den ur hyllan här också. Men jag insåg precis det här som du sa nu. Jag vet inte vad jag ska säga om den. Den är fantastiskt och tunn och svettig. Mm. Men jag kommer inte riktigt ihåg vad det är som händer. Så jag ska kanske inte välja den.
Men jag, hade jag kunnat göra. Men jag läste inte om hela igår. Jag läste en bit i den igår kväll inför detta. Och det är liksom inte ett problem, i alla fall för mig, att jag inte mellan gångerna minns handlingen. För jag minns stämningen och känslan och känslorna i den, minns jag. Jättetydligt.
Så tycker jag ofta det är med de romaner som man tycker är riktigt bra. Att det är efter ett tag väldigt svårt att återberätta vad det egentligen var det handlade om det nu skulle vara det viktiga. Utan det är ju snarare en man har kvar någon sorts stämning eller en känsla för den. Det här tyckte jag var väldigt bra, men det är svårt att säga av just den här och den här anledningen eller var den här och den här personen som gjorde detta.
Men jag tycker det är extra häftigt när det är en sån kort bok, för att man tänker att det skulle väl vara lätt att redovisa. Det är ju bara, liksom, hur många 100 sidor är det? Ja, men det är strax över 100. Men det blir ju inte nödvändigtvis, så är det med flera här som jag har tagit med, men ni kanske håller med om det, att det blir inte nödvändigtvis enklare att redovisa handlingen, bara för att det är lite handling, så att säga.
Nej, nej. Om analogin med buljongen stämmer så är det ju lika mycket
i de här ingredienser.
Romanerna, fast inte så mycket vatten.
Eller kanske. Vad säger du, Martin?
Nej, men jag bara sitter och tänker på det här med att du pratade om att du inte fick in liksom dina idéer i det korta formatet. Men jag tänker, undrar om det har med idéer eller vad man behöver som författare för sin gestaltning. För jag tänker att det som sammanknippa de här korta böckerna som jag i alla fall har med, är det ju just detta som vi redan har sagt 1000 gånger. Det kanske inte finns så mycket mer att säga om den kortare boken. Vi kanske är färdiga redan. Men just att det är språkligt reducerade verk där författaren lyckas säga ganska mycket på
men det beror på vad man menar med språkligt reducerad, tycker jag.
Alltså, okay.
För jag har med mig Älskaren och Marguerite Duras. Jag tycker inte den är språkligt reducerad.
Nej, ja, okay.
Den är ju inte, liksom inte på det sätt som jag menade.
Den har vi med oss allihopa.
Det är tre stycken som har med den, Martin.
Nej, jag har faktiskt inte med mig den.
Nej, men 3 och 4 har med sig.
Och den är ju inte språkligt reducerad, skulle jag säga.
Men den är ganska blommig. Kort.
Den är otroligt blommig och några lite märkliga utvikningar, men...
För de lyssnare som inte har läst Älskaren av Marguerite Duras, vad är det?
En roman om en ung flicka som är Marguerite Duras, för den är väl som mycket av hennes... Men den här är väl, så att säga, uttalat självbiografisk. Hon har väl mer romanaktiga romaner också. Men den utspelas i franska Indokina, kan man väl säga, på 30-talet. Och handlar om en ung fransk flicka som är 15, som har en kärleksrelation med en 12 år äldre kinesisk man. Han hämtar henne i sin svarta limousin varje eftermiddag. Och sen handlar den om jättemycket mer. Hennes mamma, hennes bröder, den världen, hennes värld. Alltså den är ju väldigt rik, tycker jag.
Ja, det är ett helt liv på 100 sidor.
Ja, ja, verkligen. Och har man läst mer Marguerite Duras så känner man ju igen både teman och händelser. Och den här romanen som heter En fördämning mot Stilla havet finns ju jättemycket med i denna. Det handlar ju om samma saker. Men ja, vad säger ni andra som faktiskt tog med den också?
Ja, jag har delat upp mina i 2 högar. Den ena högen innehåller just de böckerna som vi pratade om nyss, som du sa, Mattias, att man inte alltid minns vad det var som hände, men man minns att de var väldigt starka och bra. Och där ligger Älskaren. Jag minns att jag älskar den. Jag minns ju väldigt vagt vad den handlar om. Jag skulle inte kunna säga hur den börjar. Jag skulle inte kunna säga hur den slutar. Så jag säger inte mer om den. Och här ligger det massa... Det finns tydligen väldigt många böcker som jag vet att jag tyckte var vansinnigt bra. Men jag minns väldigt lite av det som står i dem. Mm. Vad säger det om vad litteratur är? Höll jag på att säga. Men jag har en annan hög.
Kanske att poängen är att man inte ska kunna räkna upp i efterhand vad man har varit med.
Ja, det är ganska härligt. Ja. Ja, så nära en religiös upplevelse. Jag kommer i alla fall. Men jag har, alltså, det finns en svettig tunnis som står över alla andra för mig. Skulle jag bara fått välja en så hade det inte rått något tvivel om vad jag hade valt. Och jag hoppas att jag kan ge ett tips på någonting som inte så många känner till. För den här är sorgligt okänd innanför eller utanför unga vuxna litteraturen. Det är en kortroman som heter Intet. Av en dansk författare som heter Janne Teller. En kvinna. Jag läser på baksidan. Det hela började när Pierre Anton bestämde sig för att sluta skolan för att ingenting betyder någonting. Han flyttar upp i ett plommonträd och ropar att allt är värdelöst, allt är bara ett skådespel. Klasskamraterna bestämmer sig för att få ner honom från trädet och visa att det faktiskt finns saker som har betydelse. Leken får ohyggliga konsekvenser när var och en måste ge upp något viktigt och lägga det i högen av betydelse. Och samtidigt få makt att bestämma vad nästa person ska offra. Och den här högen av betydelse, den finns på riktigt. Det är en hög som de börjar bygga i en lada. Och det är, alltså det är en darrande existentiell roman. Och den har, och det står även på baksidan. Den har, det är en buljong av flygornas herre, skulle jag säga, i, så att säga, modern tid. Och den är skriven på ett ganska minimalistiskt, men oerhört skarpt språk. Den här har jag läst 3-4 gånger och minns några scener otroligt skarpt. Vissa av de här unga som blir uppmanande att offra någonting och måste också göra det för att bevisa att ett offer visar att saker och ting har betydelse. Jag ska inte räkna upp de scenerna, för jag hoppas att folk ska hitta till den här och läsa den. Intet.
Den, och författaren?
Janne Teller. Den bästa kortroman jag har läst.
Du sa kortroman
ja.
Flera gånger nu. Och det här har jag funderat på inför att vi skulle göra det här avsnittet. Alltså när drar man gränsen egentligen? När blir en roman? När är det inte längre en lång novell? Och varför är man så förtjust i att använda det här ordet kortroman för att på något sätt avskilja vissa romaner från andra? Går det att säga någonting begåvat om detta?
Kortroman, den är på 150 sidor och den är tunn. Och därför tänker jag liksom att det är en kort roman. Mm. Och sätter man samman de orden så blir det
kortroman.
En kortroman.
Ja, men jag tänkte mest på novellen, liksom, men det är kanske mer bara en formsak egentligen. Att om man samlar 3 stycken kortromaner i en volym så blir de helt plötsligt noveller. Ja, eller har det någonting med...
Finns det ett sidantal?
Ja,
där gränsen går. Inom film så finns det ett minutantal där kortfilm blir långfilm. Det finns ingen tvekan, det finns en gräns. Men det handlar ju om att det är format som ska rymmas inom vissa slotter, inom vissa sändningskanaler.
Jag har ju glömt att nämna novellan som är 100 sidor lång.
Mm.
Som är mellan romanen,
är det definitionen?
Och novellan.
En novella. Ja, och den är 100.
Lite bortglömt format.
Novellan, ja.
Jag brukar ofta drömma om att få skriva en novell.
Men 100 är de här som vi har.
Och vem
här
har bestämt detta?
De är ändå över 100.
Ja, det vet väl alla.
Nej, men det är väl
behöver vi inte ens säga.
Ett litteraturvetenskapligt begrepp, precis som roman eller novell eller prosa, lyrik eller knäck. Ja. Men och sen tänker jag också att novellbegreppet har väl ändrats genom tiden. Alltså, i början av 1900-talet så upplever jag att alltså Edgar Allan Poes noveller till exempel kunde ju vara över 100 sidor och ändå räknas som noveller. När jag för länge sedan, ung och dum, undervisade i berättarteknik, olika genrer, och mera så här läste mig till vad olika saker var så att jag skulle kunna berätta det för mina studenter och inte hade kanske bestämt mig så mycket själv vad jag kunde, så vet jag att jag läste någon gång att en novell blir det om det bara så att säga finns en kulmen. Det finns en förändring, en liksom vridning eller twist som gör, som gör att berättelsen kommer till sitt slut. Och en roman ska ha mer än en, även om en är högst upp på kurvan, om man säger så. Det är små vändningar som leder dit och sen små händelser som leder ner därifrån. Så här. Jag vet inte alls om jag håller med om det. Alltså, men, det känns lite stolpigt.
Men någon typ av, vad ska man kalla det för? Enkelhet, dramaturgisk enkelhet finns det väl oftast i en novell jämfört med en roman. Jag läste med min ungdomsbokcirkel på biblioteket Neil Gaimans Oceanen vid vägens slut, som väl också kanske är 130 sidor eller något. Och den tycker jag känns som en novell. Det är jättemycket action instoppat i den. Men den är, när man har läst färdigt den, så är det inte så mycket. Det är en kurva. Det händer något, sen är det slut. Alltså den är... Ja. Den känns... Alltså okomplex är, låter orättvist. Jag tycker väldigt mycket om den, men det har, jag tycker att den känns mer som en novell. Har du läst den, Martin?
Jag har läst den, jag tycker mycket om den. Mm. Stämningen om den. Mm. Men jag tänker bara att en novell kan ju ännu mer än vad den berättelsen gör vila i stämningen bara nästan. Jo. Alltså det på några sidor och så kan det räcka. Absolut. Den kan bära sig på den på en stämning bara, till skillnad från en ja, roman då, så kanske ändå behöver några fler rörelser i sig. Så. Sen, det är väl egentligen det som blir den stora skillnaden med, ja, med längden helt enkelt.
Mm.
Det är svårare att liksom skriva en 400 sidor roman som bara ligger kvar i stämningen och driva det framåt, tror jag, kanske. Men jag satt...
ja, du sitter här nu och håller i en svettig värmlänning.
Ja, det gör jag.
Det låter härligt.
Mm. Det är Tage Aurell som just skriver framförallt då noveller egentligen. Och så skriver han romaner, och väldigt, väldigt korta romaner. De är ju sällan längre än 80 sidor kanske. Mm-hmm. Den här heter Tre berättelser. Så den här innehåller tre. Jag tror att de här är ett ut som romaner. Helt enkelt, ni ser hur tunn den är.
Mm.
Och anledningen till att jag satt och letade var väl mest för att jag tänker att han är i alla fall ett exempel på där jag sa tidigare att det oftast är... och fick ta tillbaka. Men i det här fallet en författare som också liksom reducerar språket. Och även liksom själva händelserna väldigt mycket. Jag tänkte att jag ska bara läsa en bit och se om det framgår. Att det är så det är också. Det här är ur Till och från Högåsen. Som handlar om en änka som med sin nästan vuxna son återvänder till sin födelseby för att ta över gården efter sina döda föräldrar. Hemkomsten blir dock inte det hon hoppas på, står det. Och man kan också säga det om Tage Aurells berättelser, att de utspelar sig alltid innan penicillinet och preventivmedlet. Man kan säga att det är liksom grunden för de flesta av konflikterna i hans böcker. Någon blir gravid och sen får lunginflammation och dör. Det är kanske liksom...
Underbar sammanfattning.
Det är tips, skriva tips om man inte har något annat att ta till. Hustrun i närmaste torpet är just kommen åter ifrån sanatoriet, som så särskilt helbrägda och går omkring under helgen röd, lätt och trind i kinderna. Hon och Marja är samman en bykdag vid bäcken. Det är strax över nyår med mycket vatten, en och tunn is. Hon blir märkvärdigt fortsatt den andra. Det är det nya hullet, säger hon, och ovanan. Först en gång ut i mars berättar hon att doktorn sagt hon skulle vila både nu och till över sommaren. En dag i april sätter hon hand för munnen och hostar och får blod på fingrarna. Sen bär det hastigt nedför, och en söndagkväll kommer mannen, Petrus, och akkorderar om hjälp till lagbordstället och ungarna. Oj! Ja, där hände väldigt mycket på få rader, och det var, som ni märkte, svårt att läsa, för det är så språkligt koncentrerat att det också invävt väldigt mycket dialektala uttryck, så att jag fick kämpa lite grann här i halvdunklet där jag sitter bakom min äggkartong.
Lite som att knapra på en biljongtärning.
Ja, men jag förstår vad du menar med, alltså, otroligt kondenserat. Där var ju en hel...
Ja, här hör man ju att själva handlingen också väldigt brant.
Mm. Just det.
Så.
Brant. Som en parentes bara, tänk vad TBC:n har gjort för litteraturen, känns det som.
Ja,
ständigt dessa sanatorier och lungsjuka människor liksom.
Mm. Ja, det är väl som står skillnad på att skriva om det nu med någon sorts nästan nostalgiskt, helt felaktigt så här romantiskt skimmer, och att skriva om det när det var så det var. Det är ett annat avsnitt, hörni.
Absolut, men du har fler stycken sådana som just är väldigt språkligt reducerade, för det är det du nämnde här förut, Martin.
Ja, men precis, det är väl det som också, när jag dras till den här typen av böcker som jag gillar med dem också, just det språkligt koncentrerade. Och då har jag också en bok av Agota Kristoff som just också är en sån mästare på det koncentrerade språket, och det här är Igår, alltså inte en av böckerna i hennes mest kända verk som är Den stora skrivboken, utan en bok som tror jag för mig att den kommer senare. Men man känner mycket väl igen tema i den här. Och det finns någon sorts liksom incesttema nästan i den här. Och det är väldigt stora dramatiska händelser. Och det handlar om migranter. Och huvudpersonen Sander jobbar på liksom en fabrik och han träffar Jolanda som han är så där halvintresserad av. Och så samtidigt så drömmer han om Line som är någon slags liksom fantasikvinna som han har. Men sen en dag så stiger den här Line ombord på bussen och visar sig vara verklig. Och sen är man lite osäker på om de känner varandra från barndomen eller inte. Men det här är också en väldigt koncentrerat berättande. Men det är en väldigt tydligt berättande roman.
Mm. Elin, eller ni andra, ja. Dras ni till den här typen av litteratur? Alltså, utövar den en sorts lockelse, det koncentrerade, det lilla? Det...
Ja, om det är någon fras man ofta hör bibliotekarier säga så är det ju, jag vill läsa den men den är ju så himla tjock, djupsuck. Och sen så får man skratta lite åt sig själv för att man älskar ju litteratur och tjocka böcker är ju underbart. Men hur ska man hinna och så vidare. Mm. Och då kan ju tjocka böcker vara lockande, eller tunna böcker vara lockande rent...
Som en
man hinner läsa dem. Mm. Man orkar bära hem dem. Men, nej, men jag tilltalas nog av det formatet. Uppenbarligen eftersom jag tydligen själv har en idé om att jag ska skriva det någon gång. Men visst, min gestaltning, Martin, kanske kräver något annat än 150 sidor. Så kan det mycket väl vara mitt tempo. Nej, men jag tycker det är väldigt... ja, men det är ju beundransvärt, tycker jag, att koka ner den där grytan till en tärning. Det är ju häftigt när man kan få den där stora, stora upplevelsen. Alltså älskaren av Margrethe Duras, den är ju otroligt stor. Det är svårt att tro att man har läst så få sidor efter att man har läst den, faktiskt. För att det är så mycket inpackat där. Det är jättehäftigt.
Jag bara sitter här och tänker på, har vi inte haft buljongmetaforen i något avsnitt innan? Den är inte ny, eller vi har pratat om buljong
ja, tidigare. Ja, men är det inte...
Det är utmärkt i alla fall, jag tycker rätt mycket om det. Jag tycker vi ska
eller så får vi förnya oss ja. Snart.
Nej, det tycker jag inte.
På tal om det där, just att liksom den korta som en genväg till litteraturen, så har jag med mig Fjodor Dostojevskis anteckningar till, eller från Källarhålet, eller anteckningar från Underjorden, eller vad man nu väljer, hur man nu väljer att översätta den. En bok som vi haft uppe tidigare också. Men här har man ju på 100 sidor lite drygt verkligen en buljongtärning utav hela författarskapet. Så om man inte orkar läsa de stora, tunga romanerna så kan man ju läsa denna och så får man ändå alla de här frågorna och alla de tankar som upptar honom genom hela författarskapet. Perfekt för en bibliotekarie då, som inte orkar släpa hem.
Men jag tycker nästan att man kan vara så kaxig att man lovar att man också får mer smak. Att börja med anteckningar från Källarhålet om man känner att man gillar det, de tankarna. Gör kanske också att man känner att man får en port in till det, för att man har bekantat sig, liksom. Man har skakat hand med Dostojevskij. Tänker jag, om man läser den.
Mm. Och man kan ju säga att det här handlar, det är en jag-berättelse om en lägre tjänsteman som är oerhört bitter på både sig själv och på sin omgivning. Och som börjar med raden, jag är en sjuk människa.
Det är en av dina favoritrader.
Ja, men eller hur?
Ja, den är väldigt,
man vill
väldigt
använda
bra.
Den i alla möjliga sammanhang.
Ja, man...
På jobbet, för att skapa jättespännande stämning.
Jag tycker det är intressant, det var det andra exemplet som du tog upp där liksom en väldigt kort bok är liksom ett koncentrat av ett författarskap. För det är ju lite en annan variant än att boken i sig nödvändigtvis är så koncentrerad. För den uppfattar jag kanske inte som så språkligt just tight på det sättet som några av de andra böckerna har pratat om. Men däremot, allt det
den
andra
är ju lika liksom ordrik egentligen som mycket annat som Dostojevskij har skrivit. Ja. Så den är inte... tajt på det
nej,
sättet.
Exakt. Nej, exakt. Men det är ett väldigt intressant exempel på hur den korta romanen kan fungera, tycker jag. Mm.
Jag har ett som är mer någon som jag inte vet om ni vill räkna den som en roman eller en sorts kort prosa-bok. Peter Kilgård, Anvisningar till en far. Har ni läst den?
Kanske.
Ja, det är ju en sorts... den är väldigt Peter Kilgårdsk. Det är någon sorts... regianvisningar möjligen, vissa sidor ser ut som manus, dialogsidor, ibland är det kort ibland är det långa. Det handlar om en son och en far som då är en känd idrottsman med väldigt kraftfull närvaro i livet, kan man väl säga. Nu hittar jag inte exakt vad det är han heter. Gösta heter ju pappan. Och Peter Kilgårds pappa var väl också då fotbollsspelare och typ bandyspelare och simmade till jobbet och var en väldigt så här... men det handlar om liksom en sons... Den sista texten i boken heter Afton. Nu ska jag spoila hela boken här. Nej, det ska jag inte göra, men jag ska läsa hur den slutar, för det säger ganska mycket om. Den här brukade vi ofta ha med i våra skrivarkurser som något sorts textexempel.
Just det.
Den sista lilla texten, den handlar om en far som sitter på bryggkanten och tvättar sig efter att ha simmat, och en son som står uppe i huset och tittar ner på honom. En far simmar fram och tillbaka. Fram och tillbaka. Det är 16 grader i vattnet. Han har drygt ett år kvar att leva. Varsamt tar han sig upp för badstegen och är nära att falla omkull när han böjer sig efter handduken. Ett litet snedsteg räddar honom. Han upptäcker en son som sitter på bron uppe vid huset. Han vinkar och ler. En son pekar på glaset med whisky som står på altanen och väntar. Men då har en far redan börjat torka sig i ansiktet. En son undrar om det är det yttersta för en far att lära ut. Om det överhuvudtaget går att visa hur man gör när man dör.
Mm. Mm. Ja, men ska man tolka den där bokens ordknapphet som att den också gestaltar någon slags ordlöshet mellan två, en son och en far? Liksom, är det därför den har den formen, tror du?
Jag tror att det kan vara en del av det, och en del av det kan vara en språklig... lekfullhet. En sida har bara orden kommer in i matchen.
Mm.
Alltså, men det blir ju en större, jag skulle säga att man läser den mer som en roman än något mer poetiskt, för det är väldigt, alltså det är, språket har liksom en, vad ska man säga, en prosakvalitet snarare än att det går mot det poetiska, även om det är kort. Men kanske, fast ja, både och, tror jag. Men jag tror mycket ett spränga en form på något sätt. Men jag tycker den är väldigt, väldigt fin. Ett tips.
Mer tips, Jessica?
Ja. Jag har två till som jag inte tänker att man har pratat så himla mycket om. Jag tar en av dem nu då. En roman som heter Eterneller av... poeten och författaren Viktor Johansson. Det här är hans romandebut. Han debuterade som poet med en volym innan den här. Och jag kan läsa på baksidan. Eterneller är postapokalyptisk kärlek i rymden. Berättelsen om fyra unga kvinnor som på olika sätt stannat i växten eller i fel förhållande till varandra. En styrketränar för att kunna hålla fast, en annan spelar en roll för att lossa dödsgreppet. Ännu en är djupfryst i en glaciär. Mest underlig är kanske hon som rent bokstavligt blivit till ett minne, komprimerad till diamant. Men kanske är hon den svarta låda ur vilken man kan utläsa hela det förflutna, och varför inte lösningen på allt.
Oj, vad fint.
Jag tänker att jag ska bara läsa. Den är... om jag visar upp den här och berättar. Man kan nästan missta den för poesi. Åtminstone de första kapitlen är väldigt, väldigt korta. Och sen så växlar det mellan lite längre stycken. Det finns även uppslag som är satta som poesi med brutna rader. Och liksom så här. Jag tycker det är... prosalyrik kan man prata om. Jag tycker att det här liksom är något helt eget. Det känns som att författaren har... valt den liksom form som passar varje avsnitt och inte brytt sig så mycket om att de ska förekomma mellan samma pärmar liksom då, med ett bra resultat, tycker jag. Men det finns kapitel, och kapitel 1 låter så här. Skatorna väsnas ett tag över besticken, men det som skiner rostfritt kommer att rosta ändå, och det blir tyst om dem. En ny bergart kommer uppstå av alla kroppar. En ny resonans i marken, men vem slår an den? Ingen påpekar att ordet sommar är vackert, men det är uppenbart. Vad har hänt här? Frågetecken.
Och när man läser ett tag så förstår man att vi befinner oss på någon form av rymdfarkost. Vilket också ger den här, den är inte ens 100 sidor lång. Det ger också en väldigt klaustrofobisk läsupplevelse. Eftersom nu-planet hela tiden utspelar sig på en väldigt begränsad yta med väldigt begränsade resurser. Ja.
Och det blir jag lite nyfiken på och också tänkt att fråga om. För alltså det är ju också någonting här med det rent fysiska formatet på något sätt. Mm. Att det är litet, att det är kanske mycket luft i texten och sånt där. Vad har det för betydelse, tänker ni? Suckar ni allihopa?
Nej, jag
ser lite fundersamma ut. Jag menar inte att ni suckar åt frågan, men ni såg verkligen ut som ni la pannorna i väck.
Ja. Ja, men jag vet precis vad jag tycker om luft i text, höll jag på att säga. Jag tycker ofta att den vita ytan också kommunicerar. Det är någonting som jag tjatar om med mina skrivarelever. Att tom yta, avbrott, korta stycken med mycket vitt eller liksom avstånd, blankrader, det är också text. Det är också berättelse, det är också kommunikation. Det gör att man tar ett nytt andetag. Det gör att man kanske reflekterar. Det gör att man känner att man får små avslut inuti. Alltså det är som att gå upp på en kulle och vila lite grann innan man går vidare. Och att man också kan hjälpa läsaren att veta var är vi nu? Var i backen är vi? Liksom? Var på vägen är vi? Ja, men nu, här har du en avsats. Liksom. Här kan du vila. Jag tycker väldigt mycket om mycket vit yta och överanvänder den väl själv lite grann när jag skriver.
Ja, vad säger ni andra? Eller, för jag tänker ju att man också på något sätt, det blir lite som en tavla där du antingen har ett, liksom en barockmålning, om den stora volymen är barockmålning, liksom, som är full med symboler och färg och linjer och händelser och sådana saker. Och sen så har vi det på något sätt väldigt reducerade verket med kanske bara ett streck på. Mm. Och då blir ju helt plötsligt det där strecket blir så otroligt betydelsebärande. Det är som man har laddat det med så mycket. Och man förväntar sig också på något sätt att den som har gjort detta har laddat det här strecket, eller de här få orden med mycket mer än när det finns ett överflöd.
Men det är kanske det som gör att vi flera här uttrycker att det är så oerhört beundransvärt att kunna göra det här korta, pregnanta, kondenserade, att vi har stor respekt för det. Jag känner mig inte kapabel. Jag känner att jag gödslar med ord när jag skriver och har väldigt, väldigt svårt att hitta det här superpregnanta.
Ja. Jag tänker lite andra grejer runt det också. Just det där, jag tycker det är intressant att boken du läste, Jessica, är ju en debutbok, och det är inte ovanligt, tänker jag, att debutböcker, eller debutroman i alla fall, att debutromaner hamnar i det kortare formatet för att, ja men, författare som är på väg att hitta sitt språk och sitt berättande kanske behöver liksom ta ner det till de minst där bärande beståndsdelarna. Liksom.
Mycket spännande och sagt.
För jag tänker att många debuter är ju ganska ofta ändå mer kortfattade än vad resten av författarskapet ibland blir. Jag tänker också att det korta formatet kan ha en möjlighet att hålla ihop en text som i det längre formatet skulle ha blivit för spretig. Jag läste just nyligen en debutroman som jag tyckte om, som heter Vi av Edgar Cervera, tror jag nu. Osäker på om jag uttalade efternamnet rätt, men jag tror det är så. Och där, den hade ganska många olika spår, även om det var ett tema som höll ihop allting. Min reflektion runt det var att, ja men, det höll ihop just för att det var en kortare roman, för att den blev överblickbar då. Och hade den varit längre så hade nog den här spretigheten riskerat att ta över, ifall den inte hade då blivit mycket mer utförlig än vad den var. Liksom.
Och man kanske kan tänka det åt andra hållet också.
Det var ju det jag tänkte det åt andra
hållet. Och nu tänker jag tillbaka det.
Jag tänkte tillbaka då.
Nej, men jag kommer rättare sagt att tänka på på Marguerite Duras igen och hennes absolut sista bok, Det är allt.
Mm.
Som hon skrev tillsammans med sin följeslagare i livets slut, Jan André Steiner, som ju är på något sätt språk reducerat till sitt allra, allra minsta och liv och ett skrivande liv reducerat bara till några få rader till slut. Det blir bara mindre och mindre här. Mm. Mm. Ett brev till mig. Det skulle räcka att byta det eller att lämna det åt sitt öde, brevet. Så är det inte mycket mer än sådana saker. Men på något sätt så rymmer den här boken precis allting som hennes andra romaner också rymmer på något på jädra vänster.
Liksom. Ja, men det är en intressant tanke där, att det liksom börjar i ett frö liksom, författarskap och sen liksom dras det tillbaka ner i fröet igen liksom, framåt slutet. Några författarskap kan man ju verkligen se det.
Och... Ja, att det liksom bara blir mindre och mindre och man försöker på något sätt... hitta fram till det där lilla sista...
Det är en normalfördelningskurva som börjar...
Slutgiltiga ordet på något sätt som kan sammanfatta allting.
Men så tycker jag att den är det allt. Den är ju jätterolig att läsa utifrån att man tänker att hon ska sätta punkt för sitt författarskap. Mm. Varje dag, alltså dör jag imorgon så måste ju dagens anteckning vara väldigt pregnant. Så den är ju så att säga full av pregnanta slut, men det fortsätter bara. Ja. Det tycker jag är ganska fantastiskt med den. Alltså man ser det som att nu skriver jag min sista bok, jag dör när som helst. Och hur fasen ska jag sätta punkt? Liksom? Det är,
oj, nu ser jag min egen ålderdom framför mig här.
Ja, men det ska vi inte prata om. Nu tar vi en annan bok med en gång.
Men det är varje sida
punkt. Jag vill säga en sak. Jag gillar jättemycket det här som du är inne på, Martin, och det här du kom fram till här nu, att det är ofta en romandebut ofta liksom blir lite försiktig, kanske man kan man säga. Alltså, kan jag hantera det stora materialet? Kan jag hantera det väldigt intrikata? Det vet jag inte om jag kan än. Och så kanske det blir lite mer kondenserat eller lite kortare, vad ska jag säga. Men jag tänker också att det är, åtminstone om jag går tillbaka till mig själv, så är det första, det är liksom de första stegen på en livslång utmaning. Att öka ut känns som, jag kan inte säga att mina böcker ska bli bättre av det, men jag vill skriva större böcker, jag vill skriva längre böcker, jag vill skriva böcker med flera linjer som ska funka tillsammans. Jag vill kunna hantera det liksom, det är som att räkna svårare tal eller jag vet inte.
Jag fattar precis vad
och man att man kanske sen då när man har gjort det och förhoppningsvis lyckats någorlunda med att hantera ett större material... känner att man går till, alltså att man går tillbaka till att försöka tala om saker med färre ord. Jag ska hålla ögonen öppna när jag, alltså de författarskap där jag känner att jag har haft koll på hela författarskapet och se om det finns en sån tendens, tycker jag är jätteintressant. Nu får Lena ta en bok till. Nu har jag.
Ja, men nu
hade det var bara att jag viftade med Kerstin Ekman igen här, Löparvarg. Ah, man liksom har skrivit Katrineholmssviten och Skraplotter, Vargskinnet, då kan man ju liksom börja kondensera igen.
Hon började
igen.
Ju också i det lilla formatet.
Ja, precis. Det är en normalfördelningskurvan här. Ja.
Spännande. Men,
ett annat exempel är ju också Olof Lagercrantz bok där om att läsa och skriva, kommer ni ihåg den?
Ja. Den är väldigt kort.
Den är väldigt kort, men han är också inne på det, hur, alltså språket i slutet av ett författarskap som på något vis blir, jag kommer inte ihåg vad han använder för ord, men kanske vitare eller någonting, alltså i bemärkelsen att det blir färre ord. Liksom. Mm. Ett vitt ljus liksom, tror jag han pratar om, eller någonting sånt. Mm.
Vad skönt!
Det är en spaning, känner
jag. Ja, jag tycker det här var en skön spaning. Jag blir lite...
Det blir ljusare.
Andas ut lite. Ja,
det är ljusare.
Det ska vara så här. Det går i faser, det är perioder.
Jag måste bara fråga, för jag läste om inför att vi skulle göra detta så läste jag om en bok som heter Barabbas utav Per Lagerkvist som ju också är en sån här mästare i det korta formatet i svensk litteratur, precis som Tage Aurell. Och slogs av hur fruktansvärt bra det här är. Och hur otroligt bra han skriver. Och det här är ju då, alltså plotten är ju såklart väldigt enkel. Det handlar om Barabbas som blev korsfäst och Jesus blev korsfäst i hans ställe. Och så är det ju det är en helt genialisk utgångspunkt liksom. Han har blivit räddad och hans öde är för evigt liksom förbundet med Jesus. Men han är ju fortfarande en förbrytare och sånt där. Men... Så blev började bara fundera så här, varför är det ingen som pratar om Per Lagerkvist längre?
Nej, vi börjar nu.
Vi börjar nu, men han är ju verkligen en som här som är bortglömd. Och det här otroligt moderna språket, och en anledning till att jag liksom lite fast för honom var att det var något sånt här som jag läste när jag var ganska ung, och insåg att man kan skriva så himla enkelt. Och att man kan... också bestämma lite grann själv vilka språkregler som gäller, som han gjorde. Struntade i att vara helt korrekt och sånt där. Vilket var en väldig befrielse när man är lite ordblind som jag är. Sådär. Men att liksom, det var första gången jag riktigt förstod att riktigt stor litteratur, den är ju enkel. Den är ju inte svår. Det är ju liksom ett missförstånd på något sätt.
Men jag läste Bödeln för något år sedan av honom. Och kände precis samma sak. Varför pratar inte fler om den här? För den är också kort, kondenserad, jättebra och ganska märklig formmässigt. Det sker något skifte mitt i att den handlar om en sak och sen är det lite typ som att kameran panorerar och sen handlar det om något annat. Resten av, först är det medeltid och sen är det, ja, nu, jag minns faktiskt inte, ursäkta att jag inte kommer ihåg vad det är som sker där i mitten. Men det är väldigt så här, jaha, så här kan man göra. Jag hade lite samma upplevelse som du, Mattias, att jag tänkte, så här får man göra. Ja, just det.
Kan göra är det vad någon som helst. Förlorar huvudet eller så?
Ja, det är ju Bödeln själv som pratar snarare. Just och sen byter det tid. Om det är så att det blir nazister istället för medeltidsmänniskor eller något åt det hållet. Och det sker helt ungefär som bara liksom, det är på samma krog fast plötsligt är vi i en annan tid. Alltså det är nästan lite svårt att se någon göra det i en bok idag. Eller, jag vet inte.
Det låter ju jättebra. Jag minns inte att jag läste just det, men jag har läst Barabbas och Dvärgen har jag läst och några. Honom. Jag undrar om kan det vara, för jag minns det också som väldigt tilltalande, men jag undrar om det kan vara det stora allvaret helt enkelt och det religiösa temat och sådana saker som kanske gör att det inte blir läst lika mycket då, möjligtvis. Ångest kanske, är min arbetslös. Ja,
det är det viktigaste vi har att prata om ångest. Min strup är sår.
Är det någon som verkligen kan den där texten? Eller hittar vi bara på lite?
Ja, just det. Vi blev inte riktigt ord. Lätt.
Jag tror att det var...
Men det...
Ja, hörni.
Jag vill gärna tipsa om en till. Om vi vill
Jag vill också gärna tipsa om en till.
Vi får tipsa om varsin till.
Varsin
nu då.
Sen är det slut. Mm.
Mm. Och Elin, du börjar.
Ja, jag börjar. Julia Otsuka, Vi kom över havet. Kom för några år sedan. Kanske 10 år sedan, eftersom... Det känns som 3. Som utspelas på en båt från Japan till USA på 20-talet. Och är skriven i vi-form av japanska, om japanska kvinnor som är en sorts liksom, postorderfruar till japanska män i USA. Kort, liten också. Litet format. Och jättebra. Och jag vet att jag tänkte när jag läste den, det här vi-tilltalet, så tänkte jag, oj, men kan det här verkligen, det måste ju byta, måste ju gå över, hon måste ju byta till någon annan form, eller kan jag verkligen läsa en hel bok som är skriven så här? Men ja, det kan man verkligen göra. Och det blir inte allmänt, utan det blir väldigt specifikt, personligt och nära, fast det hela tiden är vi, en av oss, en del av oss, några av oss, vi tyckte, vi gjorde. Fantastisk.
Det är en sån bok man tänker, det här borde inte fungera.
Nej, men det gör precis, det gör det.
Men jag vill minnas det som att hon ibland går lite närmare specifika personer, specifika scener.
Jo, det gör hon. Men ganska kort. Men visst, hon svävar ut och in, kan man säga, ur personerna. Men ja, nej, precis en sån känsla. Det här borde inte hålla en hel bok.
Ja, det är ju det skickligaste av allt när man får någonting sånt i sin hand. Och så tänker man, men den här formen, det verkar svårt. Det här... Men det funkar ju, och kanske också helt rätt form för den berättelsen. Det är så häftigt. Mm. Åh, tänk om man springer på en sån idé. Ja. Men vi kanske ska röra oss från ångesten då och sluta i humorn. Jag tog med mig en bok som jag läste någon gång kanske runt 2010, och den är från 2001. Och det är en svensk bok av författaren Christer Hermansson. Men den har en tysk titel, för den heter Ich bin ein Bibliothekar! Utropstecken. Och jag läser återigen på baksidan då. Och detta handlar då om huvudpersonen. Han är så lik Candide som någon modern svensk litterär gestalt någonsin kunnat önska sig. Han heter Oliver C. Johansson. Instick C står för Cromwell. För det döpte hans pappa honom till, för att han tyckte att han skulle vara lik Cromwell. Och han arbetar som bibliotekarie vid Södertälje stadsbibliotek.
Och han är nöjd in till självutplåning. Nöjd med den nya bibliotekschefen Eva Larssons konsultbemängda omorganisationer. Hermansson har i Oliver skapat en tragikomisk figur som i sin entusiastiska undergivenhet är svaret på den samtida korporativa kick-off-kulturens våtaste drömmar. Skriver då Jonas Tente i sin recension i DN när den kom. Den är på strax ungefär 120 sidor, väldigt luftig, väldigt mycket radbrytningar och en fruktansvärt skarp och rolig läsning om ja, hur en person från ett äldre samhälle tar sig an ett nyare. Kan rekommenderas om ni kan hitta den.
Han har också skrivit en bok som heter Varför har inte fler bibliotekarier läderbyxor? Eller en artikel i alla fall. Som
är han stor inom biblioteksvärlden?
Nej, stor. Alltså, han var ju lite så att säga omtalad där när böckerna kom. Så,
det är äntligen väldigt, är det någon som ser
äntligen
oss.
Äntligen någon som tycker att vi ska ha läderbyxor. Nej, ja. Nej, men det var väl roligt. De är ju roliga att läsa av någon som jobbar inom bibliotek.
Och boken som kom efter den här har en fruktansvärt rolig titel, men jag har ingen aning om hur kort eller lång den är. Men den heter Jag önskar att jag vore lika vacker som Sebastian tror att han är. Helt fantastiskt.
Ja, ska vi sluta i läderbyxorna eller?
Vi slutar i läderbyxor.